och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma och tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Jag läser dagens epistel idag på andra söndagen i advent. Jag läser den redan här. Vänta alltså tåligt bröder tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Så lyder Herrens ord. Det kan hända att du inte kommer att dö någon gång. För Guds ord påminner oss om att Herrens ankomst är nära. Och den kan vara så nära att det är inte många här som kommer att dö. Men hur det än blir så ska vi alla möta Herren i hans härlighet när han kommer i skyn. Denna profetia som vi nu har läst kommer att gå i uppfyllelse på samma sätt som alla andra profetior har gått eller går i uppfyllelse. Och det att det går i uppfyllelse, det är fyllt med både tröst och med allvar. För den som lever i Herren, lever i syndernas förlåtelse, så kommer detta att Herren kommer vara det största och underbaraste som överhuvudtaget har hänt i våra liv. Och därför säger Herrens broder Jakob att vi ska vänta med tålamod på den dagen. Vi ska vänta med tålamod. På samma sätt ska vi göra det som en lantbrukare som har sått sin säd. Han väntar tålmodigt på att han ska få lov att skörda när den tiden är inne. Han ser fram emot en dag då han får sätta sig på sin skördetröska och få ge sig ut på sina fält. Men vi väntar på något större. Men väntan kan bli lång. Och vi kan nästan glömma bort vad det är vi väntar på. Guds rikes ankomst i härlighet och glans. Vår uppståndelse och vår förvandling. Vårt möte med Herren. Och vårt inträde i det nya paradiset. Istället för att med glädje lyfta huvudet så blir vi upptagna med så mycket av det som hör den här jorden till. Och så får vi fel perspektiv. Och då visar det sig inte så sällan det som Herrens broder Jakob pekar på idag. Vi klagar på varandra. Han sa ju det. Klaga inte på varandra. Kanske att vi ibland säger rent ut hur missnöjda vi är med varandra. Varför gör du så? Att du alltid ska bära dig åt på det sättet. Vi föräldrar har på den punkten kanske de största synderna. Det kunde väl visst finnas anledning att klaga. Kanske nästan lika mycket som det finns anledning att klaga på mig. Men i den sinnesstämningen, när vi klagar, har vi sällan realistiska perspektiv. Kanske att inte alltid vår klagan blir till ord. Men det är en sinnesstämning. Ett humör. Du kommer till familjens kök på morgonen. Och där är något som väcker din irritation över någon annan familjemedlem sätt att ta hand om köket dagen innan. Eller inte tagit hand om köket. Och så är du helt enkelt sur. Även om du inget säger. Handen på hjärtat. Ja, inte är det så vackert där inne. Och skulle nu någon få lov att se in på verkligt allvar, så skulle det ju visa sig att mitt hjärta är ett råttbo. Det låter inte så vackert. Mitt hjärta är ett råttbo. Inte? Håller du inte med? Men han som ser, han som heter seendets Gud, han vet att det är så. Ett ont och fördärvat ting i hjärtat, säger profeten. Ni vet hur det är med, kan vara med ett äpple. Man har fått ett fint äpple. Och så tar man en tugga i det. Och så visade sig det där äpplet, det var maskstunget. Eller börjar skära i det. Försöka skära bort det där som var maskstunget. Och så visade sig det är fullständigt maskstunget. Hela vägen ända in. Och kärnhuset är allra värst. Äckligt. Och vi bara placerar det på en plats. Det är en bild av vårt hjärta. När vi klagar. När vi är missnöjda. När vi är sura. När vi är otåliga. Och kanske ibland allmänt odrägliga för vår omgivning, så är det ett uttryck för hur det står till inne i hjärtat. Vi blir inte syndare för att vi syndar. Vi syndar därför att vi är syndare. Men nu kommer det underbara. Det är syndare han tar sig an. Det är syndare han tar sig an. Honom som vi ska möta vid hans ankomst i skyn. Han är här, mitt ibland oss. Och nu böjer han sig ner över ditt maskstungna hjärta och säger: Jag är din frälsare. Kom till mig. Vänd om till mig. Ditt gamla maskstungna hjärta, ja, det kan aldrig bli bättre. Men jag vill ta min plats där. Jag vill bo där inne. Och ta död på det onda. Och låta goda frukter komma ut från mig. Och så blir det när vi erkänner för honom hur illa det är ställt. Och han får klä oss i sin rättfärdighets vita kläder. När han får ge mig sin förlåtelse. Därför bekänner vi nu för honom både vårt missnöje, vår klagan, våra sura reaktioner och att vårt hjärta är maskstunget och genomruttet. Men han förbarmar sig över riktiga syndare och han är här för att ge oss nåd så att vi med förnyad glädje kan lyfta vår blick och se mot skyn och framåt mot hans ankomst. Och vänta den med glädje. Amen. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, heliga och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting. Och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Herren vare med er. Låt oss bedja. Herre vår Gud, du som i Jesus Kristus uppenbarar ditt rike för oss, ge oss nåd att bereda väg för din enfödde son, så att vi med hans återkomst för ögonen tjänar dig villigt och med rent sinne. Genom din son, Jesus Kristus vår Herre.
Hör Herrens ord på den andra söndagen i advent. Vi läser alltså bara den gamla testamentliga läsningen. Och den är hämtad från Jeremia 23, verserna 19-20. Se, Herrens stormvind, full av vrede, bryter fram. En virvlande storm. Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Herrens vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtats tankar. I den yttersta tiden ska ni inse och förstå det. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och då hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Lukas 17 kapitel, verserna 20 till och med 30. Läser där i Jesu namn. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga: se, här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Till sina lärjungar sa han: det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er: se, där är han, eller här är han, men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av de äldste, av detta släkte. Som det var på Noas tid, så skulle det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Så lyder det hela evangeliet. Var du, Kristus. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. O mildaste Jesus, med segrarens krona, oss lys på den väg som till himmelen oss för. Du ende, du är, som vår synd kan försona. Med dig, utan fruktan, vi lever och dör. Amen. I Matteus kapitel 6, vers 33 står det: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det här bibelstället, det kommer också vara det övergripande temat för den här predikan. I alla fall något av ett övergripande tema. Alltså Guds rike och hans rättfärdighet. Det vi måste ha med oss i en predikan, det är det att vi lever på en tidslinje. En linje som har ett bestämt mål. Linjen börjar i och med att Jesus påbörjade sitt jordeliv. Den första julen, hans liv och hans försoningsstöd. Sen vet vi att han också åkte tillbaka, hans himmelsfärd. Och nu lever vi i väntan på Herrens återkomst. Den tid när Herren förvisso är med, men vi inte kan se honom. Det här är också någonting som återfinns i texten. Jesus säger ju att hans rike har kommit och är mitt ibland oss. Och samtidigt så talar han om riket som ska komma. Först så ska vi stanna till vid det Jesus säger: Guds rike har kommit och är mitt ibland er. Guds rike är ett rättfärdighetens rike. Det är en väldigt besynnerlig situation som möter oss i dagens text. Jesus står bland en skara människor. Och där ställs frågan just till Jesus: när kommer Guds rike? Det är svårt att veta bakgrunden till den här frågan. Det är svårt att veta om det finns kanske en underton av hån och förakt. Det kan också vara en seriös fråga. Jesus, han hade gjort många tecken och många under. Och han hade undervisat och genom sin undervisning väckt stor förvåning bland folket. Jesus, han var en man som alla andra, på många sätt. Men det var också något speciellt med Jesus. Men han var en man, en verklig människa, en sån som oss. Eller som biskop Lars uttryckte, en man med navel, precis som vi. Guds rike är här. Och Guds rike var där. Mitt framför dem som ställde frågan. Konungen själv stod mitt framför dem. Och det är just där som frågan också kommer. När kommer Guds rike? Visst är det märkligt detta rike och en märklig kung. En kung som inte kommer med härar och inte med ståt och prakt som vi sjunger. Nej, han föddes där av naveln. Av en enkel jungfru i ett stall och sov i en enkel krubba. Vissa, eller kanske snarare väldigt få, förutom änglarna, hyllade honom. Några herdar. Sen växte han upp. Han började predika, göra kraftgärningar, och nu så står han där mitt framför dem. Konungen över Guds rike. Och där kommer frågan: när ska Guds rike komma? Samma fråga kanske också någon här som funderar över. När kommer egentligen Guds rike? Varför dröjer Herren med bönesvar? För det är ju så att Kristi kyrka har ju Herrens bön i cirka 2000 år bett: tillkommer ditt rike. Men inte kan vi se det. För visst är det så att vi inte kan det. Kan vi se det som profeten Jesaja säger om Guds rike? Jesaja säger: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet. Är det så vi upplever vår tillvaro? Är det så vi upplever Guds rike här och nu? Är det inte snarare så att visheten allt mer blir en bristvara? Och var är rätten? Och var är rättfärdigheten? Är det inte snarare så att det goda som Gud vill istället har börjat ses som någonting ont hos gemene man idag? Guds ord blir anklagat. Ja, till och med Gud själv blir anklagad för att ha en förlegad människosyn. Han som själv är kärleken blir också anklagad för att vara kärlekslös och dömande. Ja, när ska Guds rike komma? När ska rätt och rättfärdighet få råda? Det är just den här frågan som också Jesus svarar på idag. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller så att man ska kunna säga: se, här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är mitt ibland er, eller i er. Detta, det är någonting som vi verkligen får fundera över idag. Frågan handlar inte om det som sker där ute, utanför kyrkfönstret eller någon annanstans ute i samhället. Utan frågan är om Guds rike också har kommit till dig. Är det så att Guds rike är i oss, i mig och i dig? Och vad innebär det? När Luther utlägger bönen "Tillkomme ditt rike", som också ingår då i Fader vår, så säger han lite fritt citerat att det är en bön om att Guds rike som har kommit också ska komma till dig. Guds rike kommer till dig genom tron. Tron på att Jesus har kommit till världen för din skull, dött för din skull, för att så återlösa och befria dig från djävulens våld. Och nu vill han, Herren Jesus, regera över dig som är rättfärdighetens, livets och salighetens konung. Han vill så regera i dig och strida mot synden, döden och det onda samvetet. Och till detta har han gett dig den helige ande. Allt detta vill han ge dig genom Guds ord och sin kraft, samt upplysa och styrka dig i tron på detta. Herre Jesus, han är kung och han regerar i Guds rike. Regerar han då hos dig? Är det så att hans vilja verkligen är din lag? Är han din kung? Sker hans vilja i ditt liv? Eller är det så att du först och främst hoppas att Herren ska hjälpa dig att först och främst uppfylla dina drömmar och dina önskemål? Ser du kristendomen som en väg till ett stilla, fridsamt och kanske lite framgångsfullt liv, eller framgångsrikt? I alla fall i den meningen att moralen hjälper till att hålla oss så pass på vägen att inga större olyckor händer oss. Men Jesus, han är inget ideal. Han är ingen tankekonstruktion som en del påstår. Ingen filosofi. Och inget moraliskt koncept. Han är en levande herre. En levande människa. Han föddes av Maria vid ett bestämt historiskt ögonblick. Och han levde som oss. Utan synd i för sig. Han åt som oss. Han sov som oss. Han grät som oss. Han döpte som oss. Och så vidare. En människa. Men han är inte bara en människa. Han är också kung. Men han är inte bara kung. Om man nu kan säga att det är så bara. Utan han är också Gud. Herren. En vanlig människa kanske man kan be om hjälp av. Eller hjälp från. Och vi bör be varandra om hjälp och hjälpa varandra. Men hur ska vi förhålla oss till en kung? Det kanske inte känns lika naturligt att be en kung om hjälp. Vi kanske känner att vi inte riktigt skulle ha den relationen till dem. Men samtidigt så skulle vi hoppas att kungen, vår kung, har förståndet, visheten att leda landet. Leda sitt rike så att folket mår bra. Ledare i rätt och rättfärdighet. Och Gud, hur ska vi då förhålla oss till honom? Jesus, sann människa, sann Gud, vår Herre och kung. Hur förhåller vi oss till honom? Det står i en julsång lite fritt översatt. Det lyser ett evigt ljus i mörkret. För kungen har lämnat sin tron och sover i en krubba i natt. Det är någonting enormt. För kungen har lämnat sin tron och sover i en krubba i natt. Kungen, han lämnade sin tron. Gud blev människa och Gud hängde på korset. Gud kom för att tjäna oss och att dö för oss. Nu är också du kallad att leva i Guds rike och låta Jesus regera som kung i ditt liv. Där i hjärtat, där ska Herren regera som kung och handla med vishet. Och där ska han utöva rätt och rättfärdighet. Ja, hela ditt liv gäller det här. Kristus ska leva i dig och vara din kung. Och han ska utöva rätt och rättfärdighet i och genom dig. Och han ska vara din Herre, din Gud. Och han ska bli större och vi allt mindre. Du får tillhöra Guds rike och Herren som du ska tjäna. Han får också tjäna dig. Han får gång på gång upprätta dig, förlåta dig och leda dig. Ja, dag för dag så vill Herren vara din kung och ge dig allt vad du behöver. Och det är inte för att du ska nå din fulla potential eller att du ska komma till din rätt. Och inte för att du primärt här och nu ska få ut allt av livets goda. Utan han ska tjäna dig i det. Att han ska frälsa dig, förlåta dig och så ge dig allt vad du behöver. Men han vill också sörja för att du ska få allt vad du behöver av det jordiska. Det du får göra det är att ta emot allting av Herren. Men glöm inte bort vem som är kungen. Vem som är Herre trots att han också tjänar oss. Du ska bli mindre. Och han ska bli större. Den andra delen av texten har att göra med att människosonen kommer vid domens dag att bli uppenbarad. Just människosonens ankomst slutar ju texten med. Den dag då kungens härlighet och prakt ska framträda. Den dag då det är helt omöjligt att liksom fariseerna stå mitt framför Jesus och fråga om vart riket är och när det ska komma. Det kan vara väldigt skrämmande att läsa om hur Jesus beskriver att det ska vara då han kommer tillbaka för att döma världen. Människorna ska bete sig som på Noas dagar och på Lots tid. Och vad vet vi om de tiderna? Jo, ondskan var stor på Noas tid. Och Herren ångrade att han hade skapat människorna. På Lots tid var det inte direkt bättre. Det står att människorna var onda och mycket syndiga inför Herren på Lots tid. Där var det bland annat otukt. Det var homosexuellt umgänge som var väldigt utbrett. Men allt det här, det säger faktiskt inte Jesus någonting om i dagens text. Och då kan man fundera varför. Är det för att Jesus inte längre bryr sig om sånt? Är det tvärtom? Och det här visar på en väldigt skrämmande bild. Jesus visar bara hur folket helt och hållet har somnat in i synden. Mitt i den utbredda ondskan, all uppenbar synd, där lever människorna på i sitt lilla lunk. De äter, de dricker, de gifter sig, köper och säljer, planerar, bygger. Känner vi igen det? Det är ju helt vanliga, vardagliga saker. Folket på Noas och Lots tid, de levde på ett sätt väldigt bekymmerslöst. Exakt som många av oss lever idag. Och frågan blir då också till oss. Lever vi också på det sättet? Är det så att vi också har slutat se det onda? Slutat bry oss om synden? Synden i vårt eget liv, i våra hjärtan, i våra relationer. Reagerar vi över orättfärdigheten? Reagerar vi över det folkmord som pågår i Sverige idag på våra sjukhus? Där barn efter barn redan i moderlivet mister livet. Och hur reagerar vi på det? Vi kanske äter, dricker, vi gifter oss, köper och säljer, planterar, planerar, bygger. Och livet rullar på. Det här är också orsaken till varför Jesus säger till sina lärjungar att de ska längta till den dag då de ska få se en enda av människosonens dagar. Och tillägger: men ni kommer inte att få se det. Vi kommer inte att få se Herren regera som kung och handla med vishet då han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Nej, när Herren kommer, när han väl kommer tillbaka, så går domen över folken. Jorden med allt vad den rymmer kommer inte att bestå, utan kommer att gå mot sin upplösning. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlarna att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på enligt hans löfte. Så står det skrivet i andra Petrusbrevet. Men hur blir det då med människosonens dagar? Hur blir det med Guds rike? Och hur blir det med mig och med dig? Den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike, säger Jesus. Och född på nytt, den som är född på nytt ska alltså trots allt kunna se Guds rike. De här två punkterna som jag pratade om i början. Jesu jordeliv och hans återkomst. Det temat skulle vara Guds rike och hans rättfärdighet. Hans rättfärdighet. Det är två punkterna som spänner ut den tidslinje som vi lever på och väntar på att Jesus ska komma tillbaka och uppfylla sina löften. Det är så att Guds rike bröt in i den här världen redan när han vandrade här. Och vi är också kallade att leva i det här riket här och nu. Och så kommer vi också att jubla den dag när Herren kommer tillbaka. Och då ska vi äntligen få se människosonens dagar, men det i himmelen. Men livet här, pånyttfödelsen, det eviga livet, frälsningen. Hur är det då med det? Jo, som jag sagt tidigare, Jesus, konungen, han kom för att dö för dig. Han kom och gjorde det möjligt för oss att leva med honom. Och i dopet så blev du pånyttfödd. Då fick du det himmelska medborgarskapet. Du fick det och det är nu ditt. Och konungen själv, det är han som gett det till dig. Det är också därför som du bär korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Kristi, konungens segertecken. Att söka Guds rike är att söka Herren och hans rättfärdighet. Dopet, det är en Herrens advent. En Herrens ankomst till dig. Men han kommer också till dig i sitt ord. Det är också därför som man ska läsa Bibeln flitigt. Men han kommer också till oss på ett alldeles särskilt sätt i nattvarden. Att söka Guds rike och att söka hans rättfärdighet. Det får vi göra och det bör vi göra i dessa nådens medel. Nådens medel, det medel som Herren använder för att ge oss av sin nåd. Den nåd som han vann på korset för dig. Det är ju därför som han en gång kom till jorden. Och det var också därför som han en gång kom till oss och till dig. Han vill att du ska veta och lita på vad han säger. När han säger, det är jag. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Och dina synder kommer inte mer ihåg. Så kan Herren regera med rätt och rättfärdighet i våra liv. Och det är också budskapet från Herren idag. Du får redan här och nu leva med Herren då han kommer till dig i Guds ord och sakramenten. Då får också du frimodigt se fram emot människosonens dag. Ja, till och med längta efter den. Men då inte på grund av dig eller på grund av någonting som vi har gjort. Utan helt och hållet på grund av att Gud, konungen själv, har dött för dig. Tror vi på det här? Det är Gud själv som säger det så. Ja, om vi tror på det, då får vi också leva i förvissningen om att hans, Guds rättfärdighet, också är din rättfärdighet. Vi får och bör så leva i en ständig advent. Ständigt, gång på gång, komma till Guds tjänst, till nattvarden och i andakten och där ta emot honom när han kommer till oss. Och samtidigt längta, se fram emot den dag då han kommer tillbaka. Ja, Herren han har kommit och han kommer. Och Herren han är här. Guds rike har kommit också till dig. Och vi får i förvissningen om syndernas förlåtelse och att Kristus lever i oss frimodigt ropa, amen, kom Herre Jesus. Och så också snart gå fram och ta emot honom när han kommer till oss på ett alldeles särskilt sätt i sin heliga nattvard. Amen. Tack kära himmelske Fader. Tack för att du har kommit till oss. Tack för att du möter oss i ditt ord. Och herre, tack för att du är här idag. Herre, tack för att vi får leva i en ständig advent. Där du gång på gång kommer till oss. Tack för att jag har fått ditt ord. Och att du möter oss där. Tack för att du kommer till oss här i din församling. Och herre, tack för att du kommer till oss i din heliga nattvard. Herre, hjälp oss att leva med den stora räkenskapsdagen för ögonen, då du en gång ska komma tillbaka och att du ska få längta till den dagen. Herre, tack för att du då en gång för alla ska få regera med rätt och rättfärdighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Käre Gud, vår Fader i himmelen, du genom Jesus Kristus har lovat att höra våra böner och samla dem i guldskålar inför tronen. Till dig ropar vi för oss själva och för alla människor. Herre, hör vår bön. Vi tackar dig för hela din kyrka, för att ditt rike har kommit och för att det skall komma. Ja, vi ber för din kyrka i hela världen, överallt där man samlas till gudstjänst i ditt namn. Vi ber för missionsprovinsen och alla dess församlingar och präster, för vår biskop Lars och vår missionsbiskop Roland Gustafsson. Ena, helga och förnya din kyrka, så att vi som bekänner Kristi namn kan vittna om den frid och frälsning som finns hos honom. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla förföljda kristna, vars vittnesbörd har lett till hat och förakt. Vi ber särskilt för de kristna i Iran och Irak, i Syrien, i Nordkorea. Trösta och styrk dem i deras lidande, ensamhet och nöd. Låt dem få känna din tröstande närhet. Herre, hör vår bön. Vi ber för missionens arbete i hela världen. Vi ber för missionsarbete i Mongoliet, för våra missionärer där, Bertil Andersson och hans familj. Vi ber för missionsarbetet i Peru och för missionsarbetet i Biskopsgården. Låt ditt evangelium spridas och människor komma till tro och finna friden i dig. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla folk och stater, för alla med makt och inflytande, för vårt eget land, för riksdag och regering. Om nåd till rätta beslut. Om nåd till att stifta nya lagar som är rättfärdiga. Vi ber särskilt för den ogudaktiga abortlagstiftningen vi har. Herre, vi ber också för den kaotiska situationen i Syrien och Egypten. Vi ber också för situationen i Ukraina. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla sjuka och ensamma, för alla förföljda, hemlösa och flyktingar, för alla döende. Herre, vi ber särskilt för Gösta och Anne-Maj Aldén, för Elisabeth Nilsson. Så ber vi dig, Herre, för Alfred och en lyckosam behandling, och för Ester och Tamas son Mate i samma behandling. Herre, ge dessa familjer och dessa barn läkedom och familjen mod och hopp, och låt dem få märka din tröstande kärlek och närvaro. Herre, hör vår bön. Herre, vi ber för oss själva, för alla våra familjer och alla våra barn. Vi ber för dem som har det svårt i sitt äktenskap. Herre, välsigna våra barn så att ingen av dem någonsin kommer bort från dig. Vi ber för våra konfirmander. Välsigna diakoniarbetet och välsigna arbetet i Sankt Gabriel. Ja, vi ber särskilt om att snart en muslim skulle få komma till tro. Och vi ber också att du ville leda oss och visa oss hur vi på olika sätt kunde få vara ljus och salt här i Tuve och för övrigt på Hisingen. Herre, hör vår bön. Vi ber om din välsignelse över vår nattvardsgång idag. Kom och stärk vår identitet som ditt rikes barn. Herre, välsigna oss. Dig tillhör äran i evighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren.
Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.